I adventismen så har vi denne oppfatning av livet og døden. Vi sier det er Kristi ankomme, også de 1000 år som vi kjenner i vårt skjema. Så sier vi at den første oppstandelse finner sted ved Kristi ankomme, heter den første oppstandelse. Den kalles livets oppstandelse. Og så har vi den annen oppstandelse efter de 1000 år, og den annen oppstandelse kaller vi den annen oppstandelse, og så kaller vi den dommens oppstandelse eller dødens oppstandelse. Og det står salig, lykkelig er de som har del i den første oppstandelse, over dem har døden ikke makt. Og uansett hvilken oppstandelse man taler om, så taler han om at de som står opp, det er de som tidligere er døde gjennom historien, tegner vi på den måten der. Helt fra Adam og ned så har mennesket dødd den naturlige død. Noen har vært vekket fra den naturlige død og så er død igjen. Så det er teoretisk mulig at de kommer liksom til livet flere ganger. Ta en mann som Lazarus, han døde, naturlig død, så ble han vekket fra de døde til et naturlig liv, så døde han en naturlig død. Og det er mulig, nå er dette helt teori, det er rent teoretisk det her, det er teori det her, det er spekulasjon, men for å vise mulighetene. Man kan forestille seg at Lazarus gikk fortapt, det tror jeg ikke han gjorde. Tvert imot så er det mye som taler for at Lazarus står opp i den første oppstandelsen og blir reddet. Det er også mulig at Lazarus var med blant de som stod opp da Jesus stod opp fra de døde, for det står at noen stod opp fra de døde og kom inn i byen og viste seg for mange, og det står i Filippenserbrevet at han førte fange fri, og det står i Åpenbaringsboken at de opptrer der som prester. For jeg vet ikke hvor Lazarus er, jeg har ikke fått noen informasjon om det, men la oss nå si at han gikk fortapt. Men fordi han har deltatt i så veldig mye i Jesu liv, så kan man tenke seg at han fikk lov til å stå opp her og se Jesu ankomme, for så å dø igjen, for så å stå opp igjen til doms, for så dø den evige død. Og jeg vet ikke hvor mange ganger lyder vi er som død en gang, død to gang, død tre gang, død fire ganger. Men det er jo, altså bare for å vise deg at det som er viktig er ikke å finne ut av hvor mange ganger man har vært levende og død, men det er altså å finne ut av om man skal overleve og oppstå her til evig liv, eller man skal oppstå her og så lede i evig død. Så det som er pointen da. Så kommer vi til det klassiske spørsmål som europeerne stiller. Det er et spørsmål om stoffet i forbindelse med oppstandelse, og det kan jeg bruke bare som en illustrasjon på en adventistisk tankegang. Og det kan man sammenstille på denne måte, at når man i Israel, blant jøder som var semitter, de har et praktisk grep på livet. Når de diskuterte oppstandelsen fra de døde, som dere vet at saduseene, altså i motsetning til fariseene, de trodde ikke på oppstandelsen. Når de skulle utfordre Jesus om oppstandelsen, så sa de, si oss en mann som hadde en hustru, og hun døde, og så kom hans bror og fikk henne som hustru, og han døde, og den tredje gjorde det samme, helt til 7 stykker, og det gjorde fullkomment mange menn og hatt en og samme kvinne. Si oss, hvem skal ha henne i oppstandelsen? Så det er et praktisk problem. Det forstår alle. Min kone sier at hvis det er noe bråk om det der, hinsides, så blir det fall 2 ganger. Jeg kan ha noe innblanding, familieforholdene. Så det, hun er nok semitt, min kone. Tar meget praktisk på det. Men når du kom til Grekenland, så fikk du et helt annet problem. For da Paulus kom til Aten, da står det, de hørte han, inntil han kom til oppstandelsen, da eksploderte atenene. Så har vi hørt en annen gang. Mann er gal. For de hadde dette evige stoffproblem. Hvorledes står de opp? Og det som da er maktpåliggende viktig for oss er å si, når vi som syvendedagsadventister sier at mennesket skal stå opp fra de døde, at vi ikke tror mennesket lever når de dør, når vi sier det, så sier vi det med den betydning at når Gud skal vekke oss opp fra de døde, og vi skal være den samme person som står opp, så må han danne nøyaktig de samme spor i vårt sentralnervesystem som vi i dag har. Er du med på det? Det er underordnet at de spor ligger i et finere stoff, som Ellen White kaller, det som Paulus kaller et herlighetslegeme, et nytt og herliggjort legeme, uten sykdom og forfall av noe slag. Men de spor som läggs må läggas så att det är min historia. Jag husker vad jag har upplevt. Jag har min karaktär byggd på mina egna valg, och min personlighet må igenkännas. Det vill säga med andra ord att det är en ny skapelse. Och de har alla de intrikata spora, de miljarder kombinationer med ett centralnervsystem genreses. Eller så är det inte Jesus att offra de döda i helt hatt. Det är därför, hvis du inte har en adventistisk hållning till det, så kommer du till att säga att uppståndelsen är ointressant. Och helt från den tredje århundraden hade kyrkan haft denna bekännelse om uppståndelsen från de döda, kördes uppståndelse. Men man aldrig kunde placera kördets uppståndelse. För vad ska vi bruka den kördets uppståndelse till? Där vi allerede är bevisst, per definition, där bevissthetslivet ju är oavhängigt av kördet. Därför har man någon morsomma teorier att själen är som ett blad i ett bibliotek som då kommer och så vidare, fram och tillbaka, allt det där. Det du och jag menar är att som människa blev skapt upprinnelig, må Gud skapa människa igen i uppståndelsen och danna de spor som gör att det är du som kommer upp med dina valg, din bakgrund, din personlighet och icke något annat. Och Gud kan icke i uppståndelsen göra det som hade tänkt han skulle göra för uppståndelsen kommer. Som jag har hört många gånger folk säga, att när du står upp från de döda så är du färdig med all synd och all spor av synd är borta, och då ska allt bli härligt. Nej, det är inte sant. De spor av synd i betydning att vara syndig i sin hållning och sina valg, dem står du upp med så sant du gick i graven med dem, för du kommer inte upp annorledes än du kom ned. Och skillnaden på denna grupp och denna grupp är ju att dessa står upp med det finare stoff, men de står upp i det samma stoff. Här i samma spor i det finare stoff, här i med de samma spor i det samma stoff. Akkurat på samma måte som man kan sätta rillene i en nyckel i mässing eller i rustfritt stål. Det är inte avgörande, vilket metall, om det är plast eller metall eller vad det är, vilket metall, det kan vara 15 olika materialer. Det är avgörande för att Jesus kunde bruka det nöjligt att han har det riktiga spor. Och det är det som är avgörande där. Och då blir det ju väldigt viktigt för oss vilka spor vi sätter från dag till dag och vilket liv vi lever. Därför synes jag att man skulle se mycket mer positivt på livet än vi gör, och inte vara så avväntande som vi är. Och vi som synedagsadventister må inte vara så passiva. Vi må vara mer i angreppsposition, inte angrepp för något annat än godhet och kärlighet och sannhet, men man ska vara i angrepp med godhet, kärlighet och sannhet. Man ska låta sin röst höra, som det heter. Man ska ta stilling. Man ska göra valg. Man ska, när Guds namn baktales, stå upp och försvara ham. När anledningen bys, fortälla om ham. Det är en desperat mangel i världen på att veta något om Gud. Och hvis inte det fortäller det, så blir det ju aldrig fortalt. Eller vad menar du? Tror du att det blir fortalt? Vad gör vi predikanter som skulle vara så att världen skulle höra något? Det är ju helt kvälande, det är ju helt desperat. Alltså, jag har bott på Skottsborg i 12 år och jag ser ofta dessa här tusenvis av bilar som kör för Skottsborg på jobb varje morgon, hem varje eftermiddag, förbi det hus där jag jobbar och prekar och snackar, och de vet inte en pinn om vad jag snackar om. Det rör inte världen en finger att jag är till, om jag är levande eller död. Och nu ska jag inte säga något annat om det andra, men vi är alltså en massa predikanter och vi bränner av en massa bensin. Och vi kör fram och tillbaka, vi håller möter, och världen vet inte om Gud. Det är klart att det inte blir bättre om 10 år än det är i år, visst det inte något annat sker än det som har skett de sista 10 år. Tror du det? Eller är du helt gal på den? Du är helt enig, du? Där ska du se. Du tog på sida, du och jag är enig. Jag är så glad för det, sant. Och därför så är det så enkelt. Vi är nött till att säga till Gud, du må hjälpa mig. och vi må gå ut härifrån och vi må gå till vårt hem och till våra kollegor, så må vi ta saken upp. Ska inte vi göra det, va? Jag syns vi ska göra det med kärlighet, aldrig med tvang, aldrig med surhet, aldrig med orätt, aldrig med lukkade kort, alltid med öppna kort. Versen som Jesus, när han blev arresterad, så blev det sagt: har du sagt sån och sån? Vad säger han? Spör dem. Aldrig har jag talat nu i lönndom. Allt jag har jag sagt offentligt. Vidunderligt, va? Tänk om du och jag kunde stå fram och säga: jag har ingen privata avtal utan att jag hjälper någon privat och skjuler deras synd. Men alla mina argumenter och alla mina standpunkter är öppna för Gud och människor och änglar och allt onda och gode. Tänk att ha ryggen sån fri. Tänk att vara fredig och sticka nacken ut på den måten för ett liv man kan leva. Och visst, det är så här ting som heter basis i adventberegelsen är dunkligt för dig idag, så är det nog din egen skyld också. Du måste skärpa dig så du kommer till att tänka på det. För i och med att du tänker på det blir du väldigt intelligent. Helt amindliga människor, helt ordinära människor, blir så skapsindiga, hvis de tänker som adventister, att det inte ändrar på det. Det är sant. Du skärper så får du komma till att döma. Du kommer in i en skola idag på universitetet, så får du slängt fram den ena bok efter den annan. Läs, läs, läs. Lä. Men du har inte något mönster, inte något att gå efter. Folk blir helt rundtosset, som danskarna säger. Förstår? Hvis du skärper ditt sinne och säger: hvor ledes, eller hvordan, vad heter det på norsk? Hvordan ska jag döma om dessa ting? Så har du ett utgångspunkt. Och du ser kombinationer och konstellationer som aldrig ville vara klar för dig. Och det är sund, vetenskapelig måte att tänka på. Det går inte an att lära utan att du har ett spörsmål. Det går inte an att ha insikt utan att du har ett synspunkt. Och det är det du måste skärpa som syndagsadventist. Försök att tänka igenom det du gör. Försök att tänka igenom det du läser. På basis av det du vet som syndagsadventist, för exempel om människans natur, ska du se hur hurtigt du blir klok. Ska vi samman be till Gud om att han välsignar vårt liv. Vår far i himmelen, vis oss nåde. Vi ber om att din gode ånd må tala till oss. Det står i Romerbrevet att din ånd vittnar vid vår ånd att vi är dina barn. Kunde det inte vara så att vi visste att våra namn stod i livets bok? Att ingen som är här skulle gå runt och tvivla på om de var på din sida, eller om du håller av oss, eller att du regner med oss. Far, vi må lära och tro att du regner med oss, och vi må komma därhen hvor du kan att vi kan regna med dig, och vi kan regna samman och få lärt något själv och få välsignet världen med din godhet. Hjälp oss alltid att ha ett sinnelag som du hade. Sätt det som mönster för vårt liv och tro att det kan bli aktualiserat för oss. Hör vår ringebön. Välsign oss med din gode ånd i Jesu namn. Amen.